Men den teknologin finns ju nu. Det finns ju möjlighet till det. Och då kommer vi in på drönare som är då en fysisk representation av den här atomiseringen av transportsystemet. Och det är det här det handlar om, my friends.
Välkommen
till Logistikpodden.
Om logistik,
transport
och supply chain management.
Varmt välkommen till Logistikpodden så här i sportlovstider. Vi har ett fullmatat magasinsavsnitt till er lyssnare idag. Och vi kommer bland annat att prata om bilar som tjänst, kommer att återbesöka drönare och framtidsspaningar, kommer att prata lite mer om hur hjärnan egentligen funkar och kan man säga att ett samhälle funkar på ungefär samma sätt. Någonting vi funderar på i dagens avsnitt. Men innan vi gör det så ska vi än en gång träffa vår samarbetspartner Bring som med sin fulfillment-tjänst Shelfless hjälper e-handlare.
Mitt namn är Jonas Ahlgren, är vd på Dream Logistics och nu senast också vd för Shelfless Sverige, eller Bring Shelfless Sverige.
Bring Shelfless är ju något vi har lärt känna de senaste två veckorna. Om vi skulle repetera lite grann, vad är Shelfless?
Ja, ni har hört mina kollegor prata lite om det. Så att, Shelfless är ju en fulfillment-satsning som man gör i Brings regi. I stort sett kunna hjälpa e-handlare i Norden med deras hela logistikupplägg. Så allt ifrån inbound till lager till outbound, returhantering och även lite kundtjänster runt omkring det här då.
Och vi hörde ju att du kommer från Dream Logistics ursprungligen. Hur har det här samarbetet sett ut mellan er och Bring?
Ja, det kanske inte är helt lätt att förstå. Men Dream Logistics där jag kommer ifrån, vi är ju egentligen tre grabbar från en liten ort i Sverige som heter Habo. Vi är själva e-handlare från början, drivit e-handel i 10 år. Och efter det så gick vi över till att börja förstå att det är mycket packa paket som gäller inom e-handel. Så att vi startade något som heter Dream Logistics, en riktigt tungvrickare som vi kallade Dream själva. Och har drivit det här lite över 10 år. Och fram till att nu ha en rad olika sajter kände vi att nu behöver vi ha lite mer muskler, lite mer kraft. Framförallt inom automation. Och där någonstans börjar vi kroka arm med Bring och sen på månad tillbaka så är vi då Dream Logistics som ska in i det här som heter Bring Shelfless där vi ansvarar för den svenska verksamheten av den här satsningen då.
Och ni har lite olika bakgrund som företag vilka ni har servat helt enkelt. Hur kommer den här kombinationen se ut framöver? Vilka är era kunder?
Ja, nej men för våran del så är det så. Vi är ju själva e-handlare och kommer från den bakgrunden med mycket startup-kultur med mycket källarmiljöer och trånga kontor i Stockholm och sådär. Så att där vi kommer ifrån det är egentligen de här små e-handlare som vill satsa. Och så har vi växt med dem över många år. Och till att nu vara egentligen på en plattform där vi kan hantera allt ifrån en liten startup, en mellanstor aktör, men också ett miljardbolag. Och när det här världen, den världen vi kommer ifrån då, möter stora starka Bring med de muskler man har i form av då, både med kompetens i organisationen men också med kraft i att kunna investera. Jag har nog aldrig sett en bättre match i varje fall. Så att, sen är jag kanske lite färgad i sig, men jag ser riktigt, jag tycker det känns riktigt, riktigt bra.
Skulle du kunna beskriva från det att en kund, en e-handelskund går in och beställer någonting tills dess att de får något hemlevererat. Vilka delar av den här processen är ni involverade i och vad är det egentligen som händer?
Ja, man kan ju säga så här, vi tar hand om egentligen allting som märks men som inte syns egentligen då. Så att från att du klickar hem din produkt, då går det direkt en signal till vårat VMS. Alltså från kundens system så är vi integrerade mot vårt VMS. Vi ser den här ordern. Vi plockar, packar den här enligt de direktiven och instruktioner vi kommit överens om med kunden. Kan vara allt ifrån vad det ska vara för följeserie till emballage eller någonting medskick eller liknande. Och så skickar vi iväg den på det valda transportsättet så att hem till dig då. Avsändare är fortfarande våran kund så du ska helst inte märka av oss förutom att det är en sjukt bra leverans. Och skulle det vara så att du behöver returnera eller reklamera så kommer den returen gå till något av våra fulfillment center där vi hanterar den här. Och förhoppningsvis så snabbt det bara går. Då. Men allting vi gör vi fortfarande i kundens namn. Så att du tror och hoppas att du tror att du har kontakt med våra kunder i varje fall.
Och jag tänker att det är den klassiska logistikerrollen. Man löser problem i det dolda. Jag tänker utifrån all din erfarenhet från e-handel. Hur stor del av upplevelsen för kunden är logistiken egentligen?
Den är oerhört stor. Tittar man tillbaka de sista 10 åren, då pratar man ju om att vi har gått igenom alla de här bitarna. Det måste vara landningssidan, alltså första sidan, det där upplevelsen är. Sen har man pratat om produktsidan och sagt att det är där som är. Och sen har man pratat om unboxing och last mile, det är det som är buzzwords någon tid. Men i stora hela så pratar vi, hela kundupplevelsen är den totala biten. Från att du klickar in på en e-butik fram till att du får det här. Men det är de sista åren, 1-2 åren som logistiken får flytta in i finrummet hos nästan alla enhetsbolag, då man förstår liksom att det är där kunden vinns, men det är också där både kostnaden och vinsten kan hämtas. Så att jag skulle säga att vi är väl egentligen i e-handels absoluta centrum. Men återigen, lite färgad kanske, men det är så jag upplever det.
Låt säga att jag har en affärsidé. Jag vill börja sälja autonoma konservöppnare. Och jag tror jättestarkt på den här produkten. Den finns i 30 varianter i olika storlekar och med olika digitala komponenter och sådär. Men jag vill inte lagerföra den själv. Jag däremot importerar den från Sydostasien och jag vill sälja den. Hur ska jag då som inte ens ett startup, jag är en privat, jag har en idé, jag vill börja starta en nätbutik. Du har ju gjort det här liksom, och du har skalat upp. Så jag tror både jag och våra lyssnare är jättenyfikna på vad är det man då ska tänka på, vad är det första man gör och hur växer man sen? För det här kommer ju att bli århundradets produkt såklart.
Ja. Absolut. Och din fråga är inte så unik faktiskt. Jag har varit med om både One Hit Wonder som går upp och smäller och sen rakt ner. Och sen har man idéer som man absolut inte tror på, som efter några månader så visar att wow, vad var det här för någonting? Men i stort sett så tycker jag först och främst våga. Det är där de flesta. Så de flesta idéer dör innan de ens blir en idé. Så att våga kasta sig ut och våga titta på de här produkterna och kanske testa lite. Kan man titta på någon marknadsplattform eller något liknande. Bara få se, liksom, finns det något gehör på produkten. Och ganska tidigt ser man att det finns, då handlar det om att själv starta upp sin e-handel. Och första beslutet som många står inför, det är vilken plattform hamnar jag på och hur mycket pengar har jag att satsa. Är det så att du har en e-handel lite mindre och sådär, kanske privatperson, då hamnar du ofta på någon open source lösning, någon gratis variant, en liten hyrbutik. Och de är fullskaliga och fungerar hur bra som helst. Så att om din idé inte flyger, då kan du inte skylla på plattformarna. Och sen är det då viktigt att man inte sköter lagret och logistiken själv, utan det ska man då lägga ut på kanske Shelfless till exempel då. Och det vi gör egentligen, vi kopplar ihop ditt system med vårt system. Istället för att den här leveransen från Asien går hem till dig, så kommer den gå till något av våra lager där vi då lagerhåller allting, och efter första året kommer in så är du good to go och vi kör. Så att det är där någonstans vi tar vid och hjälper dig. Så att istället för att du ska kontakta 8 transportbolag, då har vi de kontakterna. Istället för att du ska sätta upp ett retursystem, då gör vi de bitarna och så vidare. Så att förhoppningsvis hjälper vi dig att accelerera den här idén. Det är väl tanken.
Och jag vet att ni har ju en väldigt intressant period framför er. Ni har någonting som många är intresserade av. Ni håller på att etablera ett helautomatiskt lager här i Stockholm. Finns det några begränsningar där i vilken typ av produkter ni kan hantera?
Det är klart. Då. Om man lyssnar på det här, om man tänkt att sälja skivstänger eller någonting sånt där, så kanske jag kan ducka för de frågorna. Men i stort sett är ju hela tanken, eller framförallt idén med hela det här Shelfless-konceptet som vi har, det är att kunna följa med, som vi pratar här PO lite med, från en privatperson som har en galen idé till att man etablerar sin e-handel, till att man kommer upp och skickar ett par 1000 ordrar, men sen också vidare att skala upp till att bli då ett miljardbolag eller börsnotera sig. Så att det som vi är med i, vi är egentligen med från din första idé och hela vägen framåt. Och det som är unikt som jag tycker med det här hela automatiserade lagret är att det finns ingen begränsning för vilka vi kan erbjuda det till. Innan så har ju automation varit någonting som bara är heligt för de allra, allra största, för det är de som har musklerna. Men med det här sättet så ska man ju då kunna komma fram som en lite mindre eller medelstor e-handlare och få ta del av de här stora automationsinvesteringarna som det faktiskt pratas om.
Pratar man liksom logistik ekonomiskt så ser jag ju att det man får då med den här typen av tjänst, det är att man får en strikt rörlig kostnadsbild som växer med volymen. Man behöver inte själv ta investeringarna och de här fasta kostnaderna, för det är ofta där man springer in i en vägg. Man har inte råd att etablera den här första lokalen, att anställa de här första 3 personerna eller vad som nu skulle krävas. Istället betalar man baserat på sin volym då. Och det är ju ganska attraktivt när man skalar upp. Men vad händer sen då när man säger att okej, nu har jag liksom 5 000 ordrar per dag. Vad blir nästa naturliga steg då?
Absolut. Nej, men det är precis som du säger. Att det första hindret är när man ska öppna upp det första lagret. Nummer två är när man växer ut det här. Det gör gärna ganska snabbt. Hur stort ska det lagret vara då? Men tittar vi på de här större aktörerna, då pratar vi ju inte bara om att man ska klara av att packa och plocka och skicka iväg sakerna. Utan då kommer nästa bit med hur kan man dra ner kostnadsbilden med ännu mer automation? Hur kan man dra nytta av vårt koncept? Till exempel med att ha en returhub i Norge, att man sätter upp lager på satelliter, att man drar nytta av hela Brings och vårt nätverk när det kommer till ytterligare marknaden. Det är där man ofta står inför. Och då pratar vi ju kanske istället för Sverige som marknad, då pratar vi mer Norden som marknad. Om man tar ett tydligt steg, ofta brukar det vara neråt Europa, Tyskland och sen följer man lite med UK. Och sen efter det så ska det vara världsherravälde som gäller på allas kartor. Det är ungefär så det ser ut ju.
Vad härligt. Då har vi ju någonstans som man kan vända sig om man har en dröm helt enkelt. Så om ni vill veta mer om Bring och deras tjänster så kan ni gå in på deras hemsida eller klicka in via show notes.
Vi tackar Bring för samarbetet runt deras fulfillment-tjänst Shelfless som med detta bidrar till att hjälpa oss att sprida inspiration och kunskap om logistik, transport och supply chain management. Det är som sagt dags för ett magasinsavsnitt och vi har inte haft ett magasinsavsnitt på ungefär en månad så det måste ju ha hänt en massa, eller hur Lina?
Ja, alltså vi fokuserar ju nu på framtiden och att försöka spana bakom hörn och det är ju superspännande. Och på egna fronten då, förutom att ha möjligheten att prata med de här intressanta personerna som vi fiskar upp, så har jag också haft förmånen faktiskt att starta upp några exjobbare som ska göra sina examensarbete, och det är ju alltid spännande både att få träffa dem och se deras tankar. Vad tänker studenterna som ska bli framtidens logistiker i dagsläget, men också de arbeten som de faktiskt gör. Man lär ju sig alltid någonting nytt på det. Och de är ju faktiskt en del av vår framtid också. Det är de som kommer bli de nya logistikerna. Så att det tycker jag är jättespännande. Och sen så har det publicerats en krönika i Kvalitetsmagasinet som jag har skrivit om vad kvalitet är. Den finns än så länge digitalt, men den kommer också att komma i deras nästa papperstidning. Det blir ett tema för den tidningen.
Och vad är kvalitet då?
Ja, alltså vi har faktiskt diskuterat det här hemma. Jag anser ju att det är värdeskapande, alltså skapa värde. Men sen kan man ju också fundera lite på beroende på vems perspektiv man tar. Så att det är inte en helt lätt fråga, men jag tycker ändå att kärnan är på något sätt att skapa mesta möjliga värde utifrån de förutsättningar som finns.
Finns det en kostnadsdimension också? För jag menar, när man tänker kvalitet, alltså man brukar säga buy quality, cry once. Det vill säga, ibland får man betala mer för kvalitet, men saker är ju inte dyra om de är värda sitt pris.
Precis, och det är ju det som är att om jag har en halv kass råvara så kan jag inte förvänta mig något annat än att en kanske halv kass produkt, alltså jag får göra det bästa jag kan. Men däremot så är ju ändå ambitionen, tänker jag, att alltid skapa mesta möjliga värde under så lång tid som möjligt. Det är ju det som måste vara grunden i det. Men sen, precis som en del har påpekat i kommentarerna, så är det ju också, det finns ju så många olika typer av kvalitet som man pratar om. Alltså produktkvalitet, men det finns också kvalitet i produktionen och i service och sådär. Så att det är mångdimensionellt, men jag tycker ändå kärnan är ju det här med värdeskapande. Och sen så har jag utöver det skrivit ett annat inlägg som också kommer snart, kopplat till det här med cirkularitet och egentligen vilka krav ställer det på logistiken. Så att det är ett blogginlägg och ett nyhetsbrev som kommer med CradleNet som jobbar då för omställningen till cirkulär ekonomi i Sverige. Och kopplat till det så är jag faktiskt, när jag precis var iväg och åkte skidor så satt jag och lyssnade på en intressant dokumentär på väg till och från backen om fårull faktiskt. Att det var någonting som man förr i tiden inte ansåg hade något värde överhuvudtaget. Utan då hade man ju syntetmaterialen och sådär. Och nu helt plötsligt så är det någonting som man har gått från att elda upp till att det verkligen är i ropet. Så att det är ju det här som är så spännande också. Att när vi får andra förutsättningar, andra sätt att se på kvalitet eller värdeskapande, så dyker det också upp nygamla möjligheter som man kanske inte har tänkt så mycket på. Och det är också ett av de företagen som jag jobbar med som sysslar just med tvättning till exempel av schaktmassor och återvinning av avfall. Det vill säga att jobba för att man ska kunna använda mer av de gamla förbrukade resurserna som nya resurser. Och det är också någonting som man innan mest har förknippat med arbete. Det är bättre att vi tar nytt. Det är så mycket jobb, eller enklare att jobba med. Men helt plötsligt så skiftar det.
Det här är ju något som man ser nu när man jobbar med elektriska fordon och elektromobilitet. Att man tvingas bli cirkulär, skulle jag säga. Det går inte att inte jobba cirkulärt, för det är för dyrt. Till exempel vad gäller batterier. Att köpa batterier och tro att man slänger dem när de är för dåliga, för att efter ett tag kommer de inte vara bra nog att sitta i ett fordon. De kommer att ha lite för låg kapacitet i förhållande till sin vikt. Framförallt om det är ett kommersiellt fordon, då kommer man inte att kunna räkna hem det fordonets prestanda jämfört med vad man kan få betalt för att sälja transporttjänster. Det vill säga batteriet är lite för dåligt. Det är motsvarande att ha en lite för liten bränsletank i en dieselbil. Du får tanka lite för ofta och det blir liksom inte bra. De batterierna kommer ju inte hamna på en sophög. Såklart inte. De har ju varit ganska dyra inköp. Utan de kommer antingen att hamna i en fastighet. För där är det inte samma krav. Där kan de gärna få ta lite för stor plats. Det är inte det som är grejen. Eller så kan materialen i dem användas för att tillverka nya batterier. Till exempel. Vi har sett exempel på det där från Northvolt nu det senaste. Att de har gjort ett batteri av återvunna material. Så att cirkularitet kommer att vara en grundläggande förutsättning i det framtida transportsystemet. Man kommer inte att kunna jobba linjärt så som vi har gjort tidigare.
Och där är ju faktiskt ytterligare då en cool sak som vi ska testa nu. Det är faktiskt att hyra en bil, och då handlar det om Lincoln Co. Vi har en bil som har gått långt och jobbat under många år, och det är dags att byta till en ny. Men just nu så är det ju väldigt långa leveranstider på de nya bilarna, och vi är också fundersamma på vilken storlek vi egentligen behöver. Så att då blev ju faktiskt konceptet som Lincoln Co. har att man kan hyra en bil och uppsägningstiden är en månad. Det vill säga att åker du bort en månad eller ska vara borta 2 månader, så kan du faktiskt lämna tillbaka bilen och hämta ut den likadan senare. Då är den ju väldigt standardiserad, så det är lite tillbaka till Henry Ford. Men det ska faktiskt bli väldigt kul att testa just den här formen av att det poppar upp nya tjänster, mobilitet, där man också ser just att när ledtiden då på de nya bilarna blir väldigt mycket längre, begagnat marknaden har blivit dyr, så får vi här möjligheten både testa en ny lösning för oss, testa att gå ner i storlek, och ha det möjligheten att vi faktiskt inte har bundit oss. Vi behöver inte köpa en bil för att sen sälja den om vi träffade fel. Så att
Det här är ju car as a service, och det här är ganska intressant. Hur ser betalningsmodellen ut?
Då kan man privatleasa, eller du kan. Det finns 3 olika sätt. Du leasar via ett företag, du leasar privat, eller så kan du köpa ut bilen. Så att, men det som är lite intressant är ju att de har en app kopplad till det här. Så om du köper den privat så kan du också göra den tillgänglig för att andra ska kunna använda den. Så att då lägger du ut en kalender att nu ska vi vara borta en vecka. Den står på vår uppfart, och då kan någon annan komma dit med appen som du har godkänt att de får låna den, och då står de för betalning.
Så att de hyr egentligen ut bilen per dag, eller är det per kilometer, eller hur fungerar det?
Då hyr man ut bilen, och exakt hur den ersättningsmodellen ser ut, det har jag inte fördjupat mig i, men det kan jag komma tillbaka till när vi har testat det lite.
För det är det här, fordonsindustrin måste ju omfamna detta, och jag vet att det finns exempel på det, men det går så otroligt långsamt. Jag ser ju framför mig en marknad där vi hyr bil per körd kilometer, och vi hyr fungerande bil, det vill säga det kommer att bli någon annans problem att laga den och se till så att upptiden finns där. Det kommer att bli någon annans problem att den har ett andrahandsvärde eller inte. Och vem som ska äga batteripacket, för vi pratar ju naturligtvis elektriska fordon. Det går inte att komma runt det, utan det är ju dit vi är på väg. Och den där affärsmodellen är ju lite jobbig för fordonsindustrin just nu.
Och det är ju det som är så bra tycker jag. För det ingår försäkring och det ingår vinterdäck och sådär. Så att det är ju, precis som du säger, man köper sig en tjänst, en fungerande bil. Och sen använder inte jag den så kan någon annan använda den. Så att det blir ju en annan resurseffektivitet, och vi kommer komma tillbaka till det lite längre fram i det här avsnittet också och prata om nya modeller helt enkelt, just eftersom vi har spanat på framtiden en del. Men vad har hänt på din planhalva?
Ja, men jag har ju precis som du startat upp exjobbare, kan man väl säga, fast inte som handledare från den akademiska sidan, utan som handledare på företagssidan. På Enride har vi ett exjobbsprogram. Så vi har just nu närmare 30 studenter som alla är examensarbetare och som jobbar tillsammans med oss under hela vår termin. Otroligt kul att se. Drivna individer och roliga projekt och överhuvudtaget extremt givande att jobba med. Även från det här perspektivet. Tidigare har jag varit från akademins perspektiv, men nu är jag alltså från företagets perspektiv. Men väldigt, väldigt kul. Vi har faktiskt kört den, och jag har inte hört talas om att man har gjort så strukturerat tidigare, men vi har ett program. De har alltså fått söka och vår HR-avdelning har intervjuat, och det tog ganska mycket tid under hösten. Och så har vi valt ut de examensarbetena vi vill jobba med och skrivit kontrakt med dem, i princip som om de skulle vara anställda. Och de behandlas som en grupp på företaget. Vi har ett strukturerat program kring dem, så de släpps inte vind för våg, utan det finns ett sammanhang och de lär känna varandra och sådär. Så att jag tror jättemycket på det där. Det är första gången vi kör det. Det är en prototyp. Men vi kommer definitivt att fortsätta med det även kommande år.
Det blir ju egentligen en form av trainee-tjänst, tänker jag då, fast ännu tidigare. Alltså det vill säga, du är inte helt färdig ännu, utan man testas under tiden som man fortfarande utbildar sig.
Ja, precis. Så här blir det ju att de ska producera någonting som också har akademisk verkshöjd och det ska gå att betygsätta och sådär. Så att det är ju inte konsultjobb, absolut inte. Men vi har också ett sånt internship-program. Så att går man första året på sin master så kan man söka till internships nu under våren då. Och då blir man ju sommarjobbar man, kan man säga, året innan man går sitt sista år på universitetet. Så att det är också ett sätt att lära känna oss lite grann. Och det finns ju på många olika företag, just den här internship-tänket. Jag har inte jobbat med det själv tidigare, men vi hade interns förra sommaren och det var otroligt kul och inspirerande att se all denna talang som kommer in.
Och det jag tycker är så kul också, jag vet att när jag skulle börja doktorera så tänkte jag att det här med metod, det kommer bli det tråkigaste delen av det hela. Jag tyckte det var jättekul, liksom, hur vet jag att jag vet någonting egentligen? Vad är tilltro och vad kan jag använda för verktyg för att samla kunskap om någonting som jag inte har en susning om? Och det är så kul nu, man märker ju att just vissa delar av de här kanske inte, då tänker de ens att vi får läsa boken och fixa det här och så är det färdigt. Men det är ju väldigt, väldigt kul diskussioner man har kopplat till vad ska man med teori egentligen? Vad använder man det till? Hur vet man att man vet någonting? Och den här frågan som du har fått, hur ska du kunna besvara den överhuvudtaget?
Ja, och hur kan du vara säker på att ditt svar går att lita på? Alltså det där är supersvårt. Alltså, som doktorand, att skriva metodkapitlet är ju den mest utmanande delen av hela doktorandtiden, skulle jag säga. För det är ju framförallt inom en vetenskap som våran, som logistiken, så är det ju det man bråkar om. Hur har du ställt dina frågor? Hur har du dratt dina systemgränser? Varför har du gjort så? Och vad har det då lett till för svar? Vad hade du kunnat få för svar om du hade ändrat på dina systemgränser eller ställt frågan på ett annat sätt? Och så vidare och så vidare. Och det där är supersvårt och jätteviktigt såklart, för att det är så man validerar. Inom medicin så validerar man tester genom att ha ett återupprepningsbart försök. Gör du på exakt samma sätt, använder samma substanser, samma temperaturer, samma laboratorieförhållanden, så ska du kunna återskapa mitt försök. Annars är det inte reproducerbart. Men i våran del av världen så funkar inte det om du gör en fallstudie och tittar på hur ett företag har hanterat en jobbig tid och en förändringsprocess. Det kommer ju aldrig mer att hända. Hur kan du då säkerställa att de resultaten du har fått fram faktiskt går att lita på? Och det finns ju metoder för det där såklart.
Precis, och vi pratar ju ofta om systemeffekter, så då är jag tvungen att flika in lite här att det var så himla tydligt nu när vi var uppe i snön, så i slutet av tillvaron där så blev det problem med en av huvudliftarna i systemet. Och det märktes ju så himla tydligt, för hade den varit avstängd under hela tiden, då hade ju det blivit betydligt mer kö på de andra liftarna, men man hade vetat, nu gick den av och på lite, vilket gjorde att så fort den drog igång så sögs ju alla dit. Och sen så gick den en halvtimme och sen så stängdes den ner, och helt plötsligt skulle hela den här kön som hade samlats fördela sig på alla andra. Så det var ju verkligen de här bullwhip-effekten som man pratade om i ölspelet, där man verkligen kunde se dragspelseffekten i hela systemet. Och det var övertydligt.
Det är det här man kan se då när någon öppnar en ny kassa i mataffären, så springer man dit, eller så någon plötsligt, nej jag stänger nu, och så får man springa iväg till en annan kö. Det är den här liksom flockbeteendet som uppstår då när det finns en begränsad resurs i form av en kassa eller en liftkö till exempel, eller en lift då. Så att, det är roligt. Logistik är fantastiskt kul. Man kan se det på nöjesfält också. Man kan klocka cykeltider på folk i kö till Balder på Liseberg. Och så där. Det är jätteroligt, om inte man åker själv. Så att.
Och det har du antagligen inte gjort, men du har gjort lite annat också, vet jag.
Ja, jag har legat vd faktiskt. Det gör jag ett par gånger om året. Jag gjorde det under mina år på Chalmers, och jag gör det fortfarande. Jag hjälper till lite grann. Det här är två kurser på Chalmers har ett så kallat case eller praktikfall som jag har varit med och skrivit en gång i tiden, som handlar om ett företag som heter Apelsin som gör datorer. Och det här företaget det bygger på riktig data i grund och botten. Studenterna är konsulter, de ska hjälpa det här företaget att fatta vissa svåra beslut. Så att det första beslutet som de måste hjälpa företaget att fatta, det är man ska införa en cross-docking-terminal i Jönköping. Det vill säga man har fabrik i Norrköping och en fabrik i Göteborg, och sen så ska man se till så att man samlastar gods i Jönköping innan det sen skickas iväg till kunderna som kan vara över hela norra Europa egentligen. Och problemet som de ställs inför är då, ska de göra crossdockingen i egen regi, hyra en lagerlokal, anställa folk och så vidare, eller ska man låta en 3PL-aktör göra det åt dig? Och då har man då en lägre fast kostnad men en mycket högre rörlig kostnad per sändning, och där får man en trade-off då. Sen så kommer företaget också att ha expansionsplaner österut i Europa. Och där är det helt andra. Där måste de se till så man kan bygga en hållbar försörjningskedja ner till ett lager i Warszawa. Man ska jämföra offerter mellan färglinjer, åkerier och järnvägsbolag. Och man ska köpa in egna trailers och dimensionera systemet utifrån hur många trailers behöver vi och så vidare. Så det är en helt annan typ av problem. Så att det här är designat för att, första delen är designat för att tänka som en transportköpare. Man har nämligen ingen aning om fyllnadsgrader i fordon och sådär när man bara köper transporter av en speditör. Så där, det är därför man vill crossdocka, för att liksom höja sändningsdensiteten lite grann och betala färre transportfakturer. Men i den andra delen av det här caset, då är det så att då ska man bygga upp ett eget transportsystem. Då ska man helt plötsligt bli sin egen transportör, ha egna trailers och sådär. Och då är det en helt annan typ av problem man ställs inför som transportföretag. Så att studenterna får liksom massa med data i form av Excel-tabeller och grejer, och de får långa texter där det beskrivs en massa, en hel del relevant och en hel del fullständigt värdelös information. Det gäller att sålla ut det som är det viktiga. Och sen får de mig. Jag är nämligen då vdn i det här företaget. Och den här vdn är lite svepande, lite arrogant, har inte riktigt koll på alla detaljer, men har i alla fall ställt upp på ett 15 minuters möte med den här studentgruppen. I vissa fall faktiskt 2 gånger 15 minuter, beroende på vilken av kurserna det är, vi ger det i flera kurser. Och då är det jag som är vdn här. Så de får helt enkelt boka in sig med mig, och sen så har vi ett 15 minuters möte som vi spelar in då, för att jag bombar dem med information. Jag sitter med en tabell med grejer som jag vet att det här är information de måste ha. Olika siffror och nyckeltal och sådär. Men sen finns det en jättelång FAQ med frågor som jag kan svara på, men som inte är kritiska för deras projekt. Men jag kan svaret på dem som de frågar. om hur ser ni på hållbarhetsarbetet till exempel, så har jag bra svar på det där utifrån den här vd:ns karaktär. Och om två grupper frågar om det, då får de samma svar. Men frågar de inte, då får de inte veta det. Däremot så ser vi till så att de får den infon de måste ha för att kunna lösa uppgiften om, såklart. Det där är så superkul. Så att jag har förmånen att få hjälpa till med det där lite då och då på Chalmers. Så jag lekte vd häromdagen.
Är det stor skillnad från år till dag?
Nu kan jag alla frågorna. Jag har gjort det här kanske 15 gånger eller något nu. Två gånger om året i 7-8 år. Så att det finns väldigt, väldigt få frågor jag inte har hört förut kopplat till det här caset. Så att, men i början fick man ju liksom sitta och när de frågade, ja, kan vi få se en årsredovisning? Så fick man bara säga, ja, den kommer i veckan. Och så fick man sen sätta sig och skapa den, för den existerade ju inte då. Men nu finns den ju. Så att, men som sagt var, det här är också ett sätt att få igång, det är en pedagogisk teknik. För att du måste börja tänka, och genom att formulera frågor och verkligen fundera på vad är det vi inte vet här. Då lyfter man lärandet till en högre nivå än att bara leta fakta i en text.
Precis, och jag tänker att jag som har jobbat 15 år som konsult, det är ju precis det här man gör då. Man får en fråga som man inte vet svar på, och så har du massa pusselbitar. Jag brukar likna det vid 1000 bitars pussel. Då vet att du kanske har 575 bitar och du behöver få ihop liksom, hur ser helheten ut och vad ska jag ge för rekommendationer. Så att det är ju bara att ge sig ut på jakt efter de där, eller hitta någon approximation eller dylikt för att komma så nära svaret som möjligt.
Ja, precis. Så att tanken med den där kursen är att faktiskt förbereda dem lite grann för en verklighet utanför högskolan, där man faktiskt aldrig får ett facit. Utan det, hela världen består av ett stort eller flera stora rörliga mål som du hela tiden måste försöka jaga och träffa. Och det är det vi försöker. Så att under tiden de håller på, så tycker studenterna oftast att det här är ganska frustrerande. Det här. Men de brukar gilla det efteråt. När de har gått igenom det och inser att det var nog rätt bra det där caset ändå. Så att det har jag lekt med. Jag har också föreläst faktiskt. Hade en gästföreläsning på Jönköpings International Business School. Och då var det kopplat till Enride och vad vi håller på med där. Så att jag har ytterligare föreläsning på Chalmers inom kort också. Där jag ska också få lov att prata om digitalisering och sånt som jag tycker är så roligt.
Kul. Men vi har haft ett antal avsnitt sen sist också. Vi har ju tema framtid nu. Vi kände att efter att ha nosat på AI och det här med cirkulära flöden, det är ju en del av framtiden. Men också kanske lite spana framåt. Kommer det ny teknik? Kommer det nya förutsättningar? Vad säger de som faktiskt lyfter lite på locket och precis som vi är ute och spanar och försöker få en helhet i det här? Och i tema framtiden så har vi haft nöjet att intervjua våra poddkollegor Henrik Smålack och Christian från Essen. Henrik driver ju podden Under 15, där du får lära dig om någonting på under 15 minuter. Och Christian driver podden Heja framtiden. Och tillsammans har ju de skrivit boken Nu fattar jag. Och det handlar ju just om teknikutveckling, och vi pratade väldigt mycket om olika typer av tekniker och hur det utvecklas inom olika ämnen. Och den finns nu också som ljudbok att ladda ner och lyssna på om man är sugen på det.
Finns på Storytel. Såg jag också. Jag la precis till den, så har ni Storytel så kan ni säkert lyssna på den där. Där fanns den som kapitel också. Så varje kapitel finns som ett eget sånt här miniavsnitt i en serie.
Och en av de sakerna som de tog upp som jag tyckte var väldigt intressant, det handlar ju om det här med att hur skeptiska vi är mot förändring. Och jag har ju tidigare pratat om att jag läser den här boken om hjärnan, och där får man en del av förklaringen faktiskt också, att hjärnan är ju egentligen så att den skapar massa standardprogram, att det här gör Nina ofta, så att det här gör vi till en rutin och så behöver vi inte tänka mer på det. Då har vi skapat ett litet program, och varje gång de här Word-filerna dyker upp, då gör vi på det här sättet. Så att egentligen är det så att den aktiva hjärnan kopplas bara in när något händer som man inte förutsåg. Det vill säga att det blir en överraskning för hjärnan. Det är då vi måste ta beslut, det är då vi måste tänka, vi måste grunna, vi måste samla in mer fakta. Och det som man kan få undra sig över är, ja, men varför är det så himla läskigt då? Men då har jag läst en annan artikel om hjärnan som faktiskt förklarar det här då, att varje gång det kommer en sån här signal till hjärnan att oh, det här var överraskande, så finns det egentligen tre olika nivåer som informationen går igenom. Den första är ju den här som vi varnar vid, fight or flight, det vill säga, är det här ett hot? Är det ett hot så stannar jag på den nivån, då beter vi oss just, vi blir rädda, vi springer därifrån eller vi fryser eller de här grejerna som vi är välbekanta med. Efter det, om det inte är något hot och gärna bara, nej men det är inget hot, det är lugnt liksom, då kommer man upp till känslonivån, då blir man som ett däggdjur. Så att lite beroende på vilka erfarenheter man har sedan tidigare så kan man ju bli jätteglad eller rädd eller man fastnar lite det här. Först när man har gått förbi de två nivåerna och man får liksom okej där att ah, men det väckte inte så hemska känslor och det är inget hot. Då kommer man upp till den logiska delen av hjärnan. Så att då fattar man ju när hjärnan blir överraskad så förstår man ju också den här trögheten i systemet och... Det är väl också lite det här som de pratar om, just den här kunskapsklyftan kopplat till det.
Ja, jag tycker det här är så roligt att höra. För det spelar ju in i annat som vi har pratat om. Vårt förra avsnitt, Lei Chen, som berättade om drönare. Vi ser ett uttryck för hela den här försvarsmekanismen. Vi har ett transportsystem som har utvecklats linjärt i 100 års tid. Det har varit jag pratade med en professor på Handels, Richard Bergqvist, häromdagen. Han sa den största, jag håller helt med, den senaste stora förändringen som transportsystemet utsattes för, det var containeriseringen, och det är 60 år sedan. och sen dess har allting varit väldigt, väldigt förutsägbart. Det har inte hänt någonting mer än att vi har byggt större och större och mer standardiserade system. Det vill säga den här aktiva hjärnan, den kollektiva aktiva, har inte behövt överhuvudtaget. Det är det jag var inne på i vårt förra magasinsavsnitt när vi pratade om 1999 och hela det här. Att vi har resignerat till att vi bygger ett jättestort, storskaligt system med låga styckkostnader och en otrolig standardisering, då behöver vi aldrig mer tänka. För tänka är ju jobbigt. In kommer då drönarna, som Lei pratade om förra avsnittet. Drönarna som helt plötsligt, istället för att vara jättestora, och där är verkligen målfunktionen är inte så stor drönare som möjligt, för det har vi redan, de kallas flygplan. Utan tvärtom, man vill ha väldigt, väldigt små drönare. Man kan till och med tänka sig nanostorlek på de här, eller väldigt, väldigt små. Tittar man på de här alternativen till fyrverkerier vi ser nu, så är de pyttesmå de här. Det är ju en LED-lampa i princip med en propeller på. Så att, och de här små drönarna då, trots sin storlek, kan ju generera enorm nytta på olika sätt. Men inte så som jag tänkt tidigare. Kan inte lyfta en 30-fots container? Nej. Det kan den kanske inte göra. 30 ton är lite mycket för en drönare, och det är kanske inte ens så att vi ska använda en svärm av drönare för att lyfta, även om man nog skulle kunna göra det. Däremot måste man lägga 30 ton varor i samma container om de här varorna kanske egentligen ska till olika ställen i slutändan. Det här är den trenden som man kan kalla för atomisering av transportsystemet. Det vill säga, istället för att gå mot större och större skala, större och större fartyg, större och större lastbilar, större och större allting, så går man mot mindre och mindre istället. Och tidigare har det varit en ganska dum idé, för att det har varit väldigt mycket extra grejer att hålla koll på. Det går inte att hålla koll på 100 000 olika paket om man ska behöva bry sig om varje enskilt paket. Då är det bättre att bunta ihop dem på postnummer. Så slipper man bry sig om dem förrän de bara är typ 70 paket som ska ut på en gata. Då kan man börja titta på dem. Men den teknologin finns ju nu. Det finns ju möjlighet till det. Och då kommer vi in på drönare, som är då en fysisk representation av den här atomiseringen av transportsystemet. Och det är det här det handlar om, my friends.
Och det är väl det som jag tycker också är liksom kärnan i det, för man kan egentligen komma tillbaka till hjärnan där. Alltså, vi har ju på samma sätt byggt system för att det ska inte hända något oförutsett, utan vi ska kunna köra på de här standardprogrammen. Ett paket är ett paket, och det här har ett postnummer, och då åker den dit där postnumret har sagt att adressen är. Och nu har vi helt plötsligt byggt ett system som har en större och större hjärna. Det vill säga att vi kan faktiskt ta fler och fler överraskningar längs vägen och hantera dem på ett smart sätt. Och det är ju här man måste tänka hela tiden, ut som jag tycker är så spännande med ny teknik. Jag är inte en tekniknörd som är den första att springa och köpa en ny gadget. Det tycker jag generellt sett är jättetråkigt.
Va? Jag är bara inte...
Precis, det är därför det är bra att omge sig med sådana som kan tycka att gadgets är kul. Jag är bara intresserad av vad kan du göra för mig? Och det är ju samma med den nya tekniken. Alltså, vad kan den nya tekniken göra? Och då finns det egentligen två sätt. Antingen så kan du lösa nya problem, eller så kan du lösa gamla problem fast på ett bättre sätt. Och jag fick bland annat fråga på en föreläsning som jag hade för ett företag relativt nyligen, som var återförsäljare av mindre produkter till konsumenter. Just det här med drönarna, när kommer de? Är det på väg in liksom? För att de såg framför sig en helt annat sätt att leverera till sina kunder. Och det är ju det här jag tycker är så spännande då, att få prata med Lei och höra liksom vad är på gång. För att man hör ju ändå om de här testerna som de bland annat kört i USA och Finland är på väg in och Australien och sådär. Det är på väg, men frågan är hur snabbt det kommer gå, och frågan är vad kompletterar de det existerande systemet med snabbrörligheten, att nyttja luften till exempel, men vad är det för typ av tjänster de passar för och vad kräver det då i form av infrastruktur till exempel som vi pratade om?
Jag måste flika in två tankar här kopplat till, det är inte kopplat till drönare egentligen, men häromdagen så såg jag att en av de här extremserviceaktörerna Volt med W, som konkurrerar med Foodora och de andra, har börjat med en Prime-modell. Nu snackar vi extrem bekvämlighet för vad det nu var, en hundring i månaden eller något sånt där. Så får du fria leveranser från Volt om du handlar din takeaway-mat eller låter dem gå och handla chipsen på fredagskvällen eller vad det nu kan vara. Så betalar du en flat rate för att de ska kunna transportera hem grejer till dig. Det här är också en sån här någonting as a service. Och som du nämnde, det här med Lynk och company då, alltså som hyr ut bil till dig. Skrapar man lite grann på det där och tittar på vad innebär det då för den som gör bilar? Ja, det innebär att de inte kommer att sälja några bilar. Det innebär att de kommer att hyra ut bilar. Sen finns det en annan grej då, att om bilarna blir elektriska så kommer de att ha betydligt färre antal reservdelar. Det kommer att förstöra eftermarknaden en hel del, för att de kommer inte att gå sönder lika ofta. Men det kommer inte att vara kundens problem när de går sönder längre. Det kommer att vara leverantörens problem när de går sönder. Så att istället för intäkter på reservdelar så kommer det att bli underhållsbudget. Och då blir det helt andra beslut som fattas.
Och då tänker jag direkt på intervjun som vi gjorde med Belko som hyr ut möbler. Det var ju samma sak där. Man säljer inte möbler längre utan man hyr möbler, och då får man helt annan typ av information från sina kunder. Vad händer med den här soffan? Jo, vänster bakre benet viker sig, alltid okej. Då får vi fixa till det, så att man får en helt annan motivation att faktiskt bygga bättre, inte modinriktade produkter utan några som kan ha ett lång livstid och verkligen leverera då värde och kvalitet som vi var inne på från början. Och det jag tycker är så intressant, förutom det här med den ökade hjärnan, är ju också det här med att man går från fasta kostnader till rörliga. Att ha en bil på sin uppfart är ju en stor fast kostnad, oberoende av hur mycket eller lite du använder den, eller om du åker iväg 2 månader så står den där. Att helt plötsligt ändra det och göra det till en rörlig kostnad som också öppnar upp för att andra kan använda resursen på ett annat sätt. Det tycker jag är någonting som vi ser väldigt mycket runt omkring oss, och som också leder mer till att tänka resurseffektivitet, skalbarhet, delningsekonomi. Så det där tror jag kommer väldigt mycket i framtiden och ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklas. För jag tror också det är en förutsättning. Vi har ju sett hur mycket resurser vi konsumerar som människor på planeten. Kan vi dela resurser men ändå ha samma nivå, så är det ju en helt annan femma. Det där är jättehäftigt, och jag har nyligen jobbat med ett företag som har väldigt mycket cirkulära flöden. Så 70% av det de levererar ut får de tillbaka i form av begagnade produkter som de kan serva och skicka ut igen. Då påverkas man inte särskilt mycket av störningar i logistikkedjan längre. Och det där tycker jag är jättehäftigt.
Ja, verkligen. Och grattis till Belko, ni drog precis in en finansieringsrunda såg jag, för att kunna växa ytterligare. Otroligt kul tycker jag. Och roliga affärsmodeller. Har ni inte lyssnat på Sebastian Rudenstam så gör det. Det var ett avsnitt vi släppte i höstas där vi intervjuade honom om just cirkulära flöden av möbler. Otroligt coolt tycker jag. Övrigt som har hänt, en liten skräll. Vi får väl nästan kalla det skräll, eller hur? Intelligent logistik gör ju varje år en lista över de bästa logistiklägena i Sverige. Vi har tidigare berättat om det. Hilda Hultén, som då är chefredaktör, som ligger bakom den här listan. Hon berättade för några år sedan när hon var med i Logistikpodden om hur den här listan har jobbats fram och vad som ligger bakom den. Och den har ju blivit otroligt väl mottagen i alla år. Och den blir bättre och bättre för varje år. Alltså de förfinar metodiken och de är ganska öppna med metodiken. Det bygger på mätbara saker som till exempel hur mycket nyetablerad yta som har skett i olika regioner och så vidare. Och i dagarna så släpptes då årets lista. Och det är så att från start så har Göteborgsregionen alltid legat på första plats. Jag vet att något år så delade de första plats med en annan region, men de har aldrig puttats ner från första platsen. Så bästa logistikläget i Sverige har alltid varit Storgöteborg. Men nu ligger de på andra plats. Och första plats ligger Helsingborgsregionen. Och det här, reaktionerna lät ju inte vänta på sig. Det var väldigt många som var ute och kommenterade. Och ett stort grattis till Helsingborgsregionen, ska vi väl säga, till att ha hamnat etta på den här listan. Och tittar vi lite grann på vilka kriterier som styr den här placeringen på listan. Så ett kriterie, man kan alltså få då 100 poäng. Ett kriterie är yta. Alltså lägets samlade logistikstock, tillkommande logistikyta de senaste 5 åren och särskild vikt för årets logistiketableringar. Jag läser alltså innantill från Intelligent Logistik här. 20 poäng kan man få för flöden och geografi, godsflöden för konsumentvaror i och genom lägets regionen och avstånd till Sveriges demografiska tyngdpunkt. Närhet till konsumentmarknader och starka godsstråk premieras. Nästa 20 poäng också är infrastruktur. Allsidighet, tillgänglighet, hållbarhet i logistikens infrastruktur, vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg, kombiterminaler och paketterminaler. Starkt sjö- och järnvägsnät är styrkor ur hållbarhetssynpunkt. Även elkapacitet vägs in i bedömningen. Nu börjar det komma med elektromobilitet. Det fjärde kriteriet är kompetens. 15 poäng kan man få där. Samlat utbud av logistikkompetens, arbetskraft samt relevant forskning och utbildning. Där har ju Helsingborg också ett campus nu sedan ett antal år tillbaka där det bedrivs logistikforskning, vilket naturligtvis gör att de hamnar högre upp i den kategorin. Sen kommer klimat, där kan man få 10 poäng. Samarbetsklimat, näringslivsklimat och aktiva regionala logistiknätverk, det vill säga finns det en arbetsmarknad, finns det en naturlig arena för kompetens att byta, att flytta mellan organisationer och dela erfarenheter. Och sen har vi 10 poäng för kriteriet mark, samlad tillgång till och pris på etableringsbar logistikmark. Extra poäng för aktivt skapad byggklar mark. Det vill säga att vi har ju kommuner som aktivt säkerställer att det finns mark för företag att etablera sig nära motorvägsavfarter och den här typen. Och då är det alltså så att den här listan så har Göteborg, Storgöteborg i år fått 92 poäng av 100. Det är sjukt bra. Och Helsingborgsregionen som förra året låg tvåa ligger nu etta på 93 poäng. Så att det är en hård tät strid. Trea ligger Jönköping, Nässjö, de har 88. Sen kommer Östgötaregionen på 85, delad plats med Eskilstuna-regionen som också har 85. Stockholm Nord ligger på 84, Örebro på 83. Malmöregionen på 82. Sen kommer resten som ligger under 80. Hela vägen ner till plats 25 då. Den som ligger på plats 25 har 47 poäng. Så att det är ändå så att de samlar ganska mycket poäng. Men de ligger alltså på 92 respektive 93 poäng, vilket betyder otroligt bra logistikregioner, vilken som helst de där egentligen.
En rafflande final låter det som. Och jag tänker också att om man som lyssnare är intresserad av att veta mer så hittar man såklart länken då i show notes och kan gå in och läsa vidare. Och när det gäller omvärlden i övrigt så börjar det ju faktiskt öppna upp nu i världen. Covid verkar på ett sätt vara över, men självklart så är effekterna inte över på länge än. Vi var inne bland annat på det här med halvledarkomponenter och att få tag på nya bilar. Där märks ju väldigt mycket och det är ju bara en av många olika exempel. Men vad har vi lärt oss, PO?
Ja, jag är rädd för att vi inte har lärt oss någonting i slutändan, utan att folk kommer att gå tillbaka till sina gamla hjulspår igen. Och sen när covid-24 poppar upp så börjar vi hamstra toapapper som om liksom, there is no tomorrow. Jag är lite skeptisk till att vi har lärt oss rätt mycket om covid. Vi drabbas fortfarande av kriser. Vi nämnde ju det i förra magasinet redan, om att det här är den första krisen av många to come. En ännu jobbigare jävel väntar runt hörnet, pratade vi om. Och det är ju så att vi har idag råvarupriser som ligger dubbelt mot vad de låg förra året. Stål och aluminium till exempel. Halvledarbrist. Vi har stora problem med flöden in och ut i vissa hamnar i världen, till exempel Long Beach, som då är USAs viktigaste hamn. Vi är inte ute ur skogen bara för att vi nu har liksom möjlighet att gå tillbaka till jobbet igen. Vi ser till och med också att den här trenden med hemarbete och att kontoren då helt plötsligt skulle stå tomma i stadskärnorna. Nej, det verkar inte så. Det verkar som att det nu är liksom en jättemarknad för nya kontorslokaler centralt. Så jag vet inte riktigt vad som har hänt här. Men det finns nog blir nog läge att återbesöka om något år. Så där. Vad lärde vi oss egentligen av covid?
Jag ser ju möjligheter. Om man tänker då att en fråga som jag får väldigt mycket är ju, ja, hur ska vi göra nu med våra försörjningsstrategier? Ska vi behöver bli mer lokala? Det måste vi vara. Och det jag tänker är att de här två grejerna, det vill säga brist på råvaror och behovet av hållbarhet, samverkar med den tredje då i form av att ja, vi har haft globala försörjningskedjor och nu vet vi hur det känns när det inte funkar som det ska. Jag hoppas och tror att de här tre kommer samverka till att vi gör omställningen till mycket mer cirkulära flöden. Då slår vi egentligen ut alla de här tre. Det blir mer hållbart, det blir mer lokalt tillgängligt. Det vill säga att de där sakerna som du behöver få tag på, de kanske du kan lägga lite mer tid på. Du kanske kan lägga en liten buffert på dem. Men majoriteten har du lättillgängligt. Och jag tror att det här finns en stor möjlighet att då tänka nytt. Men det viktiga här är att då kan vi inte tänka precis som det gamla. Vi behöver sourca precis som vanligt, fast vi måste bygga upp det lokalt. Det funkar ju inte. Då kommer det se ut precis likadant. Men om vi kan precis på samma sätt, det gör lite ont i början, precis som när covid kom, och vi ställer om till digitalt, nyttja de här bristerna för att faktiskt ställa om till mer cirkulärt, då har vi ju en verklig långsiktig vinst. Så det hoppas och tror jag på. Möjligheterna finns där och det finns fler och fler exempel, tycker jag, på att vi rör oss i den riktningen.
Ja, jag tror och hoppas att du har rätt där, Nina. Jag kanske var lite pessimistisk. Jag bara ser att runt omkring mig så börjar saker liksom bli helt och hållet som förut igen. Och utan att folk reflekterar, vi lever i nuet mycket, mycket mer än vad vi egentligen vill erkänna, tror jag. Vi har inte tagit oss bortanför den här jägarsamlaren. När man lever och ska klara dagens försörjning, bryr sig inte så mycket om vad som hände för två veckor sedan eller vad som händer imorgon. Så att jag tror att vi kommer att behöva hantera kriser med en högre frekvens nu. Och de kommer att vara olika typer av kriser. Den här slimmade, alltid planerbara och förutsägbara försörjningskedjan, dess dagar är räknade, tror jag. Men förhoppningsvis får vi en större krismedvetenhet generellt, och vi får en professionalism kopplat till att hantera osäkerhet. Det är något vi har haft uppe flera gånger när vi har träffat både Johanna Linder och Freddy Jönsson Hornberg till exempel och pratat om de här sakerna. Säkert något vi får anledning att återkomma till.
Och jag jobbade ju ett tag för en hjälporganisation i Kil också. Och det var ju väldigt tydligt där också på samma sätt. Hade inte bananbåten kommit så fanns det inga bananer den veckan. Då får du tänka om på något annat när du vet att jag har en expedition med 120 personer och jag måste försörja dem med mat. Vad kan man äta som inte är banan? Så att det ger ju en flexibilitet och en anpassningsbarhet som vi behöver förhålla oss till. Och med det sagt så kommer ju inte vi vara nöjda nu att vi har haft två avsnitt om framtiden och nu är vi färdiga. Utan det kommer ju att ha desto mer framöver också. Vi kommer att prata om hur ny teknik kan hjälpa till att bidra till ökad hållbarhet. Vi kommer titta mer på det här med cirkulär ekonomi, att äta kakan och ha den kvar. Och vi kommer också prata mer om självkörande fordon och vilka konsekvenser det får. Så att det finns mycket mer som vi ska grotta ner oss i för att riktigt förstå framtiden.
Just det, och redan i nästa avsnitt ska vi träffa Albin Engholm som forskar på KTH om just effekterna av autonoma fordon i svenska samhället. Otroligt intressant studie han har presenterat. Vi kommer att grotta ner oss i vad som egentligen gäller kopplat till autonoma fordon. Och då pratar vi autonoma fordon för tung transport. Vi pratar alltså inte självkörande personbilar, utan vi pratar för godstransport. Riktigt coolt ämne att verkligen grotta ner sig i. Men det kommer nästa vecka. Så att nu vill vi med detta säga ett stort tack för att ni har lyssnat på Logistikpodden. Glöm inte att höra av er på hej@logistikpodden.se. Där försöker vi svara på alla mejl som ni skickar till oss.
Ha det bra. Hej.
Hej då.
Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
Logistikpodden.